det var nog den här kontakten med de här åldringarna. För det fick man inte så bra av i skolan. Så det gav kanske allra mest. Det här att förstå sig på dem och ta kontakt med dem. Och
det är roligt att du säger det, för på sätt och vis så har det ju, blev det ju sen också din, vad ska vi säga, huvudsyssla på sätt och vis. Just det där med kontakten till de gamla.
No, det blev det nog. Och jag har nu alltid nästan vetat att det är de äldre jag ska jobba med. Och på den tiden hade vi ju mycket bättre åldringar på åldringshemmen. Alltså piggare. Inte bättre, men piggare. Och då kunde man ju prata och göra allt möjligt med dem. Och efter 5 år då så gick jag den här arbetsterapin. 1 år. Och då blev det ju mera och mera sysselsättning och hitta på allt mellan himmel och jord. På själva hemmet. Och
kommer du ihåg tanterna och farbröderna som fanns på Fridebo då på 70-talet?
Jo, det gör jag. Många. Kanske onödigt att belasta minne, men de finns där. Och det är ju alltid vissa som man kommer mera ihåg än andra. Men det är nog så tydligt ännu i denna dag.
Fantastiskt. Berätta om någon skojig farbror eller tant som bodde där då.
Nå, vi hade ju förmånen att ha dem här från landskommun som inte kunde bo hemma på den tiden. Ute i skogen eller ute på någon ö. Och där hade vi ju bland annat Julia Smetslund som vi firade 100 år med. Och hon var ju nog så speciell. Och hon sa mig ofta att vet du, man jobbar inte ihjäl sig. Det kan man inte göra. För hon hade verkligen jobbat. Ensam med 6 barn och kom med skottkärra till torget från Österby. Så hon var speciell.
Ni fick höra många intressanta historier, gissar jag.
Om. Och hon tyckte också om att bjuda statsdirektören på konjak när han kom på besök.
Hon, naturligtvis, inte så illa för statsdirektören.
Nej, hon spann ull. Och karda och sen spann då ullgarn som fleres stickasockor och strumpor av. Och, nej, det var härligt att ha såna där som behärskade där.
Ni gjorde ju faktiskt ganska mycket fritidssysslor, inte minst tack vare dig, eller hur?
Nå, det var ju annan personal också, men nu var det ju mest jag plus vår otroliga föreståndarinna Sigbrit Salberg som gav oss liksom möjlighet att göra en massa.
Och vad gjorde ni då allt?
Nå, vi hade fester, minst 4 per år, jul, vändag, midsommar, höst. Vi hade gåsmiddag. Så började vi ju med djur. Vi hade 10 år. Först gäss och ankor, sen blev det 6 år får. Och när de inte orkade gå ner runt huset mera, så då flyttade jag upp det här lilla huset och hade 2 år höns. Så vi plockade ägg och kokade ägg. Och så bakade vi och gjorde bondost. Och en gubbe som vi hade där, han fiskade. Gick ner till sjön och vi fick av Lions en båt så han kunde ro ut. Han var lite yngre. Gjorde vi en resor så vi bjöd in andra åldringshem. Andra åldringar också med på de här resorna.
Hur var det med att bruka jorden på något sätt? Eller plocka bär, svamp?
Nej, svamp och bär plockade vi egentligen in. Jo, det fanns bärbuskar som vi nog alltid hade sådana talk och arbete och tog ut många av de här åldringarna. Som gärna plockade med för de var ju vana. Och så hade vi en man, han tyckte om att sätta potatis. Så på våren var det alltid att sätta ut dem vid väggen för att växas ut. Och så planterade vi. 1 år hade vi lin Så vi band ihop och kyla och la på stör och riktigt såna här gamla saker de var vana vid.
Men när man hör det här i dagens läge så funderar man ju att vad var egentligen orsaken till att de här äldre personerna alls behövde bo på ett åldringshem? Jag menar, om man fiskar och man är med ute i bärbuskarna och sen så köter man lite höns, och man tycker ju att man skulle klara sig själv.
Ja, men i början av Fridebo så var det ju landskommun. Ekenäs landskommuns åldringshem. Och då bodde ju många långt, långt bort, ute på holmar och så här. Så det var ju nästan en omöjlighet för dem att fortsätta bo där. Och som det idag också var redan då på 70-80-talet. Barnen försvann någonstans. Man hade inte så mycket egna som skötte. Och då var det ju bra att komma till ett sånt här åldringshem.
Har du någon uppfattning och minnen av var det kö till åldringshemmen då? Eller fanns det plats i varje by?
Jag vet inte direkt kö. Men nu var det ju hela tiden att om den ena flyttade bort av en eller annan orsak, så nu kom det ju sen genast nya.
Det var liksom inte tomt på åldringshemmen i alla fall. Men jag tänker på att idag talar man mycket om att det är en ganska lång kö innan du kommer in på ett serviceboende. Men hade ni en sån diskussion alls på den tiden?
No, det var inte en sån kö, det kan man inte säga. Utan där var det mer att det var ett system. Man visste liksom att ja, den borde komma in och den borde komma in när det blir plats. Men idag är det ju, oj, det är så annorlunda. För nu är de ju så mycket i så mycket sämre skick.
Det sägs ju att man ska ha haft hemvård väldigt lång tid innan man kommer i åtanke att få en plats på ett äldreboende idag.
Och idag blir det oftast på tok för länge. De hinner ju bli så mycket sämre. Då kom de ju ganska snabbt in. Nu hade vi också rätt dåliga. Det hade vi. För då i början så fanns det ju ingen bäddavdelning. Utan den kom ju senare. Och då skickades ju de här riktigt, riktigt dåliga till den. Men nu när det inte finns platser så de, oj. Nej, jag tänker så många gånger hur dåliga de hinner bli.
Kommer du ihåg att åldringarna trivdes på sitt Fridebo?
Jo, det gjorde de. Det gjorde de verkligen. Jag kan nog inte tänka någon som... Nej, jag kommer inte ihåg någon som säger nej, härifrån ska jag flytta. Då var det nog någon som var så dement att den inte liksom visste. Nej, det var en trivsel och det hände hela tiden. Och den där tryggheten speciellt. Det fanns hela tiden personal natt som dag. Och det tycker jag betyder mycket. Och det skulle ju finnas nu om man skulle ha något liknande serviceboende med personal och inte behöva köra hur mycket kilometer som helst till dem.
Du trivdes också där, vad jag har förstått, och du trivdes i 20 års tid. Sedan kommer jag ihåg att det har varit mycket diskussioner kring Fridebo och själva husets skick. Det som ligger överst hos mig är till exempel bråket, om vi säger så, om en hiss. Det vill säga att en hiss skulle installeras eftersom huset var i flera våningar. Ni fick vänta ganska länge på det, tror jag.
Det var på ena halvan av huset så var det ju två våningar. Men jag var inte så där riktigt för den där hissen därför att huset i sig var ju inte handikappvänligt. Och då när det var skriverier så var jag också nog och uttalade mig om det där. Det lönar ju inte sig liksom sätta en hiss om allt annat är icke-handikappvänligt. Så att min åsikt är ännu i denna dag att man borde ha byggt eller bygga vid Hagahemmet, koppla ihop det gamla och det nya och fått på det sättet ändamålsenligt och modernt.
Det vill säga Du hade också åsikten om att Fridebo kunde stängas ner, vilket var dess öde sedan 2004.
Absolut, av den åsikten var jag. För att om man bygger nytt eller sen när du flyttar åldringarna, så det är ju igen deras hem. Så jag, ännu idag skulle jag vilja ha det så att man skulle bygga till där, man skulle slippa den där backen, man skulle koppla ihop. Och det skulle vara hur fint som helst.
Så man kan säga, Anneli, att dina fina minnen av Fridebo handlar inte om att det nödvändigt måste vara där ute utanför centrum i ett hus som inte var, som du sa, handikappvänligt byggt och så. Det var inte det som gjorde att du trivdes, för att det var just där, utan det var stämningen innanför väggarna.
Det var stämningen innanför väggarna och det som vi gjorde, och det skulle vi ju ha kunnat plantera var som helst.
Som sagt, 20 år så jobbade du på Fridebo, men du var ju ingalunda i pensionsåldern när du slutade. Varför slutade du med din älskade åldringsvård?
Ja, det var nog först ett jättesvårt beslut, för jag trivdes verkligen. Det gjorde jag. Men då hade jag redan lite smått där med åldringarna börja resa med Lindholm Lines. Ordna resor för dem. Och då fortsatte det lite så där på sidan om. Och sen blev det nog lite strul här med staden. Och Sigbritt gick i pension. Och det var ju nog det största minuset att hon pensionerade sig. Och så skulle vi då fortsätta. Och det utföll nog inte väl. Det gjorde det inte. Och det märkte jag, så att jag först tog halvt år tjänstledigt och tänkte att okej, kanske det ordnar upp sig. Men när jag kom tillbaka så var det ännu värre.
Var det just alltså beslutsfattandet kring åldringsvården överlag som gjorde att stämningen, den goda stämningen försvann, menar du?
Nu var det mycket det. Nu var det mycket. Och sen hade vi inte riktigt en sån här hand som liksom hade hand om det som Sigbritt hade. Utan det blev ju utanföreståndare. Det blev någon ledare det utföll inte väl.
Så det var den här gamla organisationsmodellen också som ändrade. Och därmed fattade du beslutet att du istället blev reseledare på heltid, eller hur?
Nå, inte kanske riktigt på heltid, men nog ganska mycket sen började jag resa. Men jag har nog saknat så många gånger den här Fridebo-tiden och de där tanterna och farbröderna där. Oj, det var så härligt.
Om du idag tänker dig din egen ålderdom, hur skulle du vilja att den skulle se ut?
Jag skulle nog önska lite mera som det var tidigare. Att man kan flytta in i ett typ enkelt serviceboende. Där finns personal hela tiden. Du får den hjälp du behöver och den sysselsättning. Och jag vet inte, man kan inte säga det här att jag flyttar in, det här är mitt hem. Sen när man har flyttat och man har ordnat det. Och har sina möbler och sina kära saker med sig. Då är det nog inte någon fast att du bor på ett serviceboende. Man fattar inte, tror jag, riktigt som äldre att jag ska flytta. För jag hade ju så bra exempel med min 98-åriga farmor. Som ju hamnade här på Blomsterhemmet en tid. Nu sa hon alltid att nej, här vill jag bo. Men samtidigt var hon rädd. Hon var ensam ute på landet, inga grannar. Hemvården var inte heller på den tiden lika utbyggd. Men det hjälper inte när någon rusar in några gånger per dag. Det är inte trygghet. Det är det inte. Och när hon flyttade och jag hade möblerat lite liknande som hemma. Alltså det var helt otroligt. Hon trivdes jättebra. Nu var det hennes hem.